Den här salmen heter trosbekännelse. Och jag tänker att vi alla har vår egen trosbekännelse. Alltså det sätt som vi förklarar vår tro på. Ens tro är personlig, så därför är det naturligt att det är så. Att vi också skulle fastna för olika saker i vår tro och lägga betoning på olika grejer. Men förr eller senare så kommer vi också att inse att folk inte tänker så som jag gör. Som kanske är kristna, kanske är med i samma samfund, kanske samma församling och kanske till och med ens egen familj. Att man inte tänker exakt lika om alla saker i den kristna tron. Och det är naturligt, men det är också viktigt att fundera på vad är det som är kärnan i vår tro och vad är det som är sekundärt. Och det är just det som trosbekännelsen hjälper oss med. Det som är kärnan i vår tro. Den apostoliska trosbekännelsen kommer ifrån tidigare källor. Redan när Jesus hade dött och uppstått och åkt till himlen och den första kristna församlingen började sin verksamhet, så hade man bekännelser av olika slag för att liksom sammanfatta tron. Den apostoliska trosbekännelsen, den står inte i Bibeln, utan det är någonting som man kommer överens om att det här är det som är kärnan i vår tro och det är det här som är det viktiga. Och vi har ju den här bibelläsningsplanen som Gudrun visade tidigare, som du kan ladda hem eller hämta här. Och där kan du också få läsa lite mer om trosbekännelsen och hur den kom till, historien bakom den. Och hänga med på vår läsning som kommer att pågå under 10 veckor. Där vi just ska titta på den apostoliska trosbekännelsen och fundera på vad är grunden? Vad är det viktiga i vår tro tillsammans? Och idag är temat Fadern, skaparen av liv. Och där kommer också predikan kretsa kring. Den första delen. Vi tror på Gud Fadern allsmäktig, himmelen och jordens skapare. Och jag ska läsa ifrån första Mosebok. Därifrån som Gudrun läste ifrån. Och jag kommer läsa ifrån kapitel 1 och kapitel 2. Inte hela dock. Gud skapar världen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörker. Och en Guds vind svepte fram över vattnet. Och Gud sa, ljus, bli till. Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen. Det här är första dagen och sen så fortsätter Gud att skapa. Han skapar vatten och sen växter och djur. Och så hoppar jag lite nu till början av kapitel 2. Så fullbordades himmel och jorden och allt vad som där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk och han vilade på den sjunde dagen efter allt han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och gjorde den till en helig dag. Ty på den dagen vilade Gud sedan han utfört sitt skaparverk. Detta är berättelsen om hur himmel och jord skapades. När Herren Gud gjorde himmel och jord, när ingen buske fanns på marken och ingen ört hade spirat, eftersom Herren Gud inte hade låtit något regn falla på jorden och ingen människa fanns som kunde odla den. Men ett flöde vällde fram ur jorden och vattnade marken. Då formade Gud människan. Av jord från marken och blåste in liv genom hennes näsborrar så att hon blev en levande varelse. Jag tycker väldigt mycket om skapelseberättelsen. Jag tycker den är poetisk och vacker och den visar på att Gud ville det här och att det är någonting gott. Tidigare i veckan så berättade jag för några att jag hade haft en dålig dag. Att jag inte hade fått någonting gjort. Jag hade tappat fart och tappat fokus och kände mig inte nöjd med det. Då sa en person till mig att ja, men det som du ska, du måste också låta dig titta ut genom fönstret. Det är inte bara när man sitter och liksom gör någonting som saker händer, utan det sker också när man just tittar ut genom fönstret. Och sen förberedde jag den här predikan och blev påmind just om det här, just det att vilan är också inbyggd i skapelsen. Det är Guds tanke och Gud själv vilar också. Hur tror du att jorden uppkom? Det är en fråga som människan alltid har levt med. I olika religioner och olika traditioner så finns det just berättelser om hur jorden kom till. Och det är någonting djupt i oss människor att förstå vart vi kommer ifrån och vilka vi är. Och så länge man har kunnat forska så har man forskat kring det. Varför är vi här och hur gick det till? Men ofta har också tro och vetenskap krockat. Ena sidan har menat att Gud inte har någon plats i skapelsen eller hur det här gick till. Att det är liksom en klocka som har tickat och det har rullat på av sig själv och där behövs inte Gud. Medan andra har menat att nej men, jorden skapades på det här sättet, för det står ju så i Bibeln. För några år sedan så läste jag en kurs om nyateism. Och nyateism är en rörelse i början av 2000-talet och den har fyra liksom tunga namn. Och ett av de här namnen är Richard Dawkins. Och han har skrivit boken Illusionen om Gud. Och han plockar upp just det här om jordens ursprung när han motiverar varför Gud inte kan finnas, varför Gud är en illusion. Och ett av hans argument är Boeing 747 och det är ett flygplan. Han resonerar så här att sannolikheten att livet har sitt ursprung på jorden är lika sannolikt som att en orkan skulle fånga upp en skrothög och i den här orkanen montera ihop det till en Boeing 747, ett flygplan. Inte så sannolikt att det skulle ske. Och utifrån detta menar han att det är helt osannolikt att Gud skulle planera, kunna tänka ut det här, för det är så osannolikt att det finns liv på jorden. Gud finns inte, menar han. För mig fick det här Dawkins-argumentet helt motsatt effekt. När Dawkins beskrev hur celler fungerar, vatten och den här liksom kedjan av händelser, så blev jag alldeles förbluffad. Det här är ju helt fantastiskt. Och ju mer jag också läser om hur kroppen funkar och så vidare, så blev jag, wow, hur kunde det här ske? Och eftersom det är så otroligt osannolikt så blir det också för mig så osannolikt att tänka att det inte finns en tanke bakom det. För mig är det mest sannolika att Gud hade en tanke. Och det menar ju Dawkins då att det är så osannolikt så att ingen skulle kunna tänka ut det här. Det här är för komplext. Och det tänker jag och många andra kristna att det är just där som Gud kommer in. Att då vet du inte vem Gud är som kan tänka ut det här. Kursen i ny ateism var intressant, men den gjorde inte att jag lämnade min tro. Jag står ju här idag. Men det fick mig att fundera kring just tro och vetenskap. Det jag läste ifrån första Mosebok och första Mosebok 1-11 är det som kallas för urberättelser. Och enligt en religionshistoriker så är det en mytisk berättelse utifrån att det inte finns några utombibliska källor som stödjer den. Men det finns också de som menar att jorden är 6000 år och att det gick till exakt så som det står i Bibeln. Och att det finns vetenskapliga bevis för det. Och det kallas för kreationism. När jag läser skapelseberättelsen så läser inte jag det som en berättelse på att det var exakt just så som det gick till. Och det beskrivs ju dessutom lite olika. Två gånger i första Mosebok berättas det om hur Gud skapade människan på lite olika sätt. Jag tror på Big Bang, men jag tror att det var Gud som satte igång det hela. För ingen nutida forskning kan just svara på den frågan. Hur kan någonting starta från ingenting? Och det kan inte nyateismerna eller ateisterna heller svara på, just den frågan. Och här finns ett spänningsfält som är väldigt intressant. Och jag vet att det finns folk i den här församlingen som tycker just att tro och vetenskap är kul och spännande att fundera kring. Men hörni, det här är inte centrum, det som jag nu står och pratar om. Om Gud skapade jorden på 7 dagar eller under miljoner år. Det är inte centrum. Men som kristna så ska vi inte acceptera tanken på att skapelsen är en slump. För det är det inte. Gud ville vårt liv, och det är en tydlig tråd ända från skapelsen genom hela Bibeln. Att Gud ville jorden våra liv och att det var gott. Och oavsett om vi läser första Mosebok som en historisk skildring kring hur det var eller en poetisk berättelse för oss att förstå det vi inte kan förstå, så är det tydligt att Gud vill våra liv. Och det han skapade var gott. Jag ska stanna i 3 saker i skapelseberättelsen. Gud är skaparen, första. Gud ville skapelsen och oss. Och det tredje, ta hand om det som är gott. Så första, Gud är skaparen. Gud är en Gud som skapar. Gud är kreativ. Titta på en svan, vad otroligt vacker en svan är. Eller en älg, hur rolig en älg ser ut. Eller läs om vår hjärna, hur fantastiskt uppbyggd och komplex den är. Gud är kreativ. Och kreativitet och kristen tro hör ihop. Gud är som en konstnär, skulle man kunna säga. Denna vecka så har min man Tim jobbat som vikarie på en lågstadieskola. Och han har ofta kommit hem med teckningar i bakfickan som barn har gjort till honom. Vi föds med en kreativitet ifrån början. Och barnen har liksom på ett så tydligt sätt med sig det där. Och jag kan känna för min egen del att jag kanske har liksom tappat det lite. Att jag behöver få hitta tillbaka till min kreativitet. Einstein använde sin kreativitet i sin forskning och det ledde till relativitetsteorin. Kreativitet behöver ju inte endast vara det som liksom ryms inom kultur, som konst eller musik, utan kreativitet är större än det. Men behovet och längtan efter att få skapa. Jag tänker det kan lika gärna vara den otroligt svåra uppgiften att packa en bil, en bagagelucka för en familj som ska åka på skidsemester. Det krävs verkligen kreativitet att få plats med alla saker. Och vår kreativitet behöver vi nära och ta hand om. Och också i vår församling med de kreativa personer som finns här bland oss. Vi får tacka Gud för dem och också ta vara på deras kunskaper och deras skapande. Det var nummer ett. Nu går vi till nummer två. Gud ville oss och skapelsen. Gud ville oss människor. Och att vi finns här är ingen slump, som jag sa. Det får vi liksom inte acceptera, för det är så tydligt att Gud ville det. Och i trosbekännelsen, i inledningen, så läser vi just det. Att Gud skapade himmel och jord. Det står inte hur det gick till, om det nu var. På vilket sätt det nu var. Men att det skedde. Att Gud var tanken bakom. Det är det som är det viktiga. Och att det var gott. Just det här att det var gott. Jag tror att vi ska vara finkänsliga och lyssna in det som är gott. Och att det gäller allt vårt skapande, där jag finns och det jag gör. Är det gott? Är det här livgivande, mitt skapande och det jag gör och där jag finns? Det är en rimlig grundfråga. Är det här gott? I ignatiansk andlighet... Och ignatiansk andlighet är som en samling andliga övningar. Så ska man på kvällen gå igenom sin dag och fundera kring vad som var gott och livgivande. Vad är det som jag har skapat under den här dagen, där som jag har funnits med? Vad har varit gott och livgivande? I det finns Gud. Tre. Ta hand om det som är gott. Det är väldigt enkelt egentligen. Gud skapade jorden, och återkommande i hela skapelseberättelsen, i den som Gudrun läste och det som jag läste, så står det att Gud såg att det var gott. Gud har skapat något som är gott. Och här sliter vi i väst. Vårt avtryck på jorden är långt ifrån gott. Vi behöver ställa frågan till oss, både som grupp men också individer. Vad är gott och vad är livgivande? Och svaret är inte vad som är mest ekonomiskt gynnbart för mig eller det sammanhang eller företag eller värld som jag är. Det är inte liksom det som är frågan, vad som är gott, vad som är ekonomiskt gynnbart. Eller frågan om vad är mest bekvämt för mig. Det är inte heller alltid det som är gott. Vi vill ha en god jord på alla sätt. Och om vi ser Gud som en konstnär som har skapat ett verk, så kan vi ju fundera på vad en konstnär som har målat en tavla skulle känna om någon förstörde det som var konstnärens livsverk. Ta hand om det som är gott i ditt liv och tacka för det och förvalta det på bästa sätt. Och ta hand om den goda jord som Gud också har gett oss. Gud är en Gud som skapar, är kreativ. Gud ville skapelsen av oss. Det är ingen slump att vi är här. Och ta hand om och ställ frågan till dig själv. Vad är gott och livgivande? Amen.